Podplay.
Sött eller salt? Ja, det kan vara svårt att sluta äta chips eller jordnötter efter den första näven. Att salt i överflöd är dåligt, det vet vi. Och tyvärr också att det är rätt lätt att nå just den där överflödsgränsen. Men utan salt blir vi ganska snabbt sjuka eller dör. Och för matlagningen är saltet fundamentalt. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Ja, här i det bistra norr är odlingssäsongen ganska kort och färsk mat är en bristvara. Ett sätt att konservera mat är att använda salt. Och idag ska vi prata om salt, mat och människor med Jens Linder som är kock och författare. Välkommen!
Tack så mycket!
Om vi börjar från början då, vad är salt för något?
Ja, alltså för en enkel förklaring är att det egentligen är berg kan man säga. Alltså det är en mineral som finns i saltberg och saltgruvor och sen också har löst upp i havet.
Just det. Natriumklorid heter det här mineralet då. Varför behöver kroppen det här?
Ja, det är jättemånga funktioner faktiskt som det hjälper till att balansera blodtrycket. Inte bara negativt utan åt liksom båda hållen och hjälper till med liksom kommunikationen i blodet och av olika, det hjälper till med musklerna också, så det är när jag kollade in listan var den väldigt lång, absolut helt väsentlig.
Vad händer om vi inte får salt då?
Ja, det vet jag faktiskt, för att för många år sedan så jobbade jag på en ångbåt och det var mitt i sommaren och det var väldigt varmt där ombord och så gick jag hem och så började jag frysa. Och det var liksom en rekordsommar i mitten av 90-talet. Så det var jättevarmt ute. Jag hade på mig en skinnjacka, jag frös, jag skakade. Medan folk cyklade förbi i så här linnen och kortbyxor. Och då ringde jag till kaptenen ombord för jag visste att han var kvar. Och frågade, jag känner mig jättedålig. Han bara, det är saltbrist. Och vi hade jobbat i ett jättevarmt kök och jag hade inte druckit tillräckligt med Ramlösa. Som är väldigt salt mineralvatten som hjälpte liksom. Och förr i tiden hade man ju salttabletter i alla sådana där yrken. Men ja, och då sa han bara, nu går du in och köper salt och blandat eller någonting snabbt på pressbyrån. Och så gjorde jag det och då började jag ju toksvettas istället. Så att ja, när man tappar temperaturen och till slut kan man få ganska kraftiga skador. Man kan få liksom hjärtproblem och av det av för lite salt också. Så att ja, det är väldigt... Det är verkligen inte bra.
Nej. Och får man inget salt alls så dör man till slut.
Ja, absolut.
Du, salt har ju alltid varit viktigt för människor då, precis som vi just konstaterade. Det har också ibland bokstavligt talat varit hårdvaluta. Vad har saltet betytt som handelsvara?
Det är ju ganska lustigt att vi hade ont om salt här, för vi associerar ju svensk mat med hårda insaltningar. Men innan det så använde vi en annan teknik som passar när man inte har så mycket salt, och det är ju fermentering. Så det här, man har hittat världens äldsta fermenterade fisk i Sverige. Det är väl 8-9 tusen år gammal. Och den kunde man få i fart på bara med hjälp av bräckvatten eller jättelite salt som man kanske hade köpt någonstans. Så att ända fram till kanske 1600-1700-talet så var det ju en väldigt dominerande, alltså den här lågsalttekniken, att som surkål och gammal gravlax var inte som idag utan den var, luktade surströmming. Och surmört och allting. Så egentligen har vi en lång historia av lågsaltkost här. Och sen när vi fick tag på billigare salt genom olika metoder. Liksom att man kunde utvinna salt ur havet och nya saltgruvor på olika ställen. Då blev vi salttokiga.
Mm. Vad intressant. Enligt Livsmedelsverket så ska en vuxen person helst inte äta mer än 6 gram salt per dag. Konsumtionen i Sverige har ju gått upp under senare decennier. Men 6 gram salt, vad motsvarar det?
Ja, alltså det är ganska svårt att svara på faktiskt. Men den normala svenska kosten en dag, då får man i sig lite mer. Så är det helt klart. Det är väldigt svårt att mäta eftersom det finns mycket dolda saltkällor. Och att när de gör såna här provätningar och ska lansera nya livsmedelsprodukter, så här färdig mat, då vinner ju alltid de som är saltare och sötare. Och jag tror att det är lite missledande, för man sitter ju inte hemma och jämför, utan man får lika stor njutning av lite chips som är mindre salt. Men just jämförelsen, och det tror jag lurar massa livsmedelsföretag att översalta maten. Och så blir vi vana vid det, och så är det som en ond cirkel. För det är ju inte så att smaker är liksom smakbilder och smakideal, de är ju kulturella. Det finns ju exempel på, man kan gilla i stort sett allting. Det verkar ofta som att folk tror att, ja, men det är liksom att vi är maskiner som bara tar emot. Men allting ändras hela tiden. Så att därför har det också blivit så att i Finland har man minskat saltintaget. För man har tagit politiska beslut om att det ska vara mindre salt. Medan i Sverige har man inte gjort det, och vi tillhör toppen i Europa. Det är vi och Portugal. Och i Norden är vi helt, alltså vi är de saltaste i Norden, helt klart.
Vi är salta tjejer och killar i Norden.
Precis.
Men det här att vi äter så mycket mer salt nu, jag läste någonstans att vi äter ungefär dubbelt så mycket salt nu som på 70-talet. Vad tror du att det beror på? Är du inne på det här med den här halvfabrikaten?
Jag tror det. Jag tror att det är halvfabrikat och chips och snacks som står för det. Det måste vara så. Jag har funderat jättemycket på det. Jag har inte hittat någon fakta om det här direkt. Men ja, så är det nog. Det ser man ju i livsmedelsbutikerna. Hur mycket såna här salta påsar det finns egentligen. Ja. Så att.
Och vi lagar mindre mat själva.
Ja, precis.
Vi ska ta en liten paus, och sen ska vi prata mer om saltets goda och kanske mindre goda egenskaper. Studio DN idag handlar om salt, och vi talar med Jens Linder som är kock och författare. Okej, så man ska hålla ner saltmängden om man kan. Vi ska prata också lite om det goda med salt också. För det är ju verkligen en smakförstärkare och en smakhöjare. Hur kommer det sig?
Ja, alltså där måste man ju igen säga att det är kulturellt. Men som kock kan jag ju säga att det är ju en, alltså saltet har ju en egen smak, men det höjer också upp allting annat. Och det är ju helt, jag kommer själv från en familj där vi har ätit väldigt lite salt. Och så hela min kockkarriär har varit så att jag har frågat mina kollegor, alltså jag tycker inte den här såsen riktigt rockar eller sådär. Då säger de bara, men det är ju inget salt i. Alltså det är ständigt liksom, jag tenderar att använda mer umami, mer fylliga smaker, mer som många japanska recept och sådär. Men jag vet inte, det är liksom, det höjer upp allting annat. Och det liknar ju också att små mängder socker gör också det. Så att det är ju väldigt, ofta så tycker jag att kockar luras med sina recept. För de är ofta så ganska plaina liksom, och bara, ja, gör så och så så blir det bra. Men det blir inte bra. För att i verkligheten har de haft i lite mer salt, en gnutta socker, kanske någon umami-grej. Alltså alla kockar som gör bearnaisesås har i Worcestershire-sås. Men det står aldrig några recept, nästan.
Vad lurigt, då har vi i alla fall med oss ett tips där. Ja. För jag tänker att man känner ju omedelbart om man står och steker pannkakor till exempel, eller om man har bakat bröd, om man har glömt saltet.
Ja.
Det känns direkt.
Precis, och det beror väl just på det här smakförstärkande, att det smakar mindre av allting. Man tycker liksom, den här upplevelsen är mycket, mycket mindre än jag hade hoppats. Mm. Det smakar, ägg smakar mindre, alltså. Ett osalt stekt ägg, det är ju fullkomligt ointressant, men bara några saltkorn så är ganska, ganska coolt egentligen om man tänker efter. Att något så enkelt kan vara så fundamentalt. Ja.
Och så bevarar ju salten mat, och vi gravar och rimmar och saltbakar och lägger in. Det är ett konserveringsmedel, hur funkar det där?
Det finns ju flera olika anledningar till det, men huvudorsaken är egentligen att man drar ut vätska ur livsmedel, och då kan inte de bakterier och så illasinnade typer, de får ingen liksom utrymme och att leva. Så att därför är det säkrast ju så här helt torrsaltade grejer som fiskar som man kan slå sig som är stenhårda liksom och sånt.
Hur länge håller sig en sån?
Alltså i åratal. Jag hade en sån där törrefisk från Norge, Och efter 3 år så gjorde jag lutfisk på den. Det gick alldeles utmärkt.
Är det gott?
Ja, det blev jättegott. Men det stod så här, borsta av fisken stod det. Så att det var nog, förr var det nog så här, ja vi tar den där jättegamla fisken. Den kanske lite dammig bara, så borstar man av den.
Helt fantastiskt.
Ja.
Men du var inne på det lite, ibland när man går på krogen så tycker jag man märker av någon slags kocksjuka. Det är för mycket smör och grädde och för mycket salt. Och fett och salt är ju jättegott, men ibland så känns det som att kockarna blir lite immuna. De står där inne och håller på. Och ibland så är allting rimmat innan det liksom har någon yta, så att då blir det extra salt och så dricker man vatten resten av kvällen. Du som är kock, är det så att man blir immun?
Ja, alltså jag har inte blivit det, men verkligen, jag har mött jättemånga kollegor som har varit det. Om jag till exempel tycker att, oj, just det, såser, det är ju det man ofta smakar av mest. Och så säger jag, nej usch, den här blir för salt, eller hur, säger jag. Och så säger jag, nej, jag tycker den är jättegod. Ja, då vet man att det är någon som man inte kan lita på den frågan. Jag tror att det är två orsaker. Dels blir man liksom
tolerant,
ja, i sig själv. Men jag tror också att det är nervositet, att man hellre saltar lite för mycket än för lite, för att det är liksom, men det är jobbigt när man ska äta det, för det blir liksom inte någon luft i upplevelsen. Det är som att någon står och skriker åt en hela tiden, eller jag vet inte, jag kan uppleva det som klaustrofobi när maten är för salt, särskilt om det är massa tillbehör som är salt och bredvid varandra liksom.
Och att det nästan kväver då andra smaker.
Ja, jag tycker det. Det är ju ganska spännande att ibland kan vara bra att låta bli salt helt, för att jag lagar mycket koreansk mat, och i de flesta recept ska det inte vara något salt när man ångar eller kokar riset. Och jag hade ändå alltid i lite, och sen tänkte jag, nej, jag slutar med det där. Och dels blir kontrasten mellan till exempel en gryta och det här riset fantastiskt, mycket större och mycket mer dynamiskt. Men också den nötiga smaken på riset bara framträder enormt starkt liksom. Det blir nästan som en liten fruktig upplevelse. Så att ibland kan man bara låta bli. Någonting kan vara helt osalt.
Mm. Om man då vet med sig att man äter för mycket salt och vill vänja sig av med det där, hur gör man då?
Ja, jag tror man måste ta den långa vägen och bara stegvis minska. Men att man får förbjuda sig själv att salta mat till exempel innan man har smakat den, det är horribelt. Det blir jätteirriterat om någon gör.
Det är ganska vanligt.
Ja, men det är de som vet att de är som hard addicts. Men sen ska man väl också säga att det har ju blivit lite mer oklart hur farligt salt är. Det är ju en sån enormt gräl bland forskarna, där en del menar att nej, det är inte alls så farligt. Och forskarvärlden har ju haft fel förut med kolesterol, med fetter och massa grejer. Så att jag tror att vi får nog avvakta lite. Man kan ju till exempel säga att trots att Sverige har väldigt hög salthalt, så har vi inte fler hjärtinfarkter än andra länder som har mycket lägre saltnivå. Så det är så många faktorer liksom. Mm. Det är svårt.
Det går ju också trender i salt, precis som det går i andra livsmedel. Jag tänker på till exempel flingsalt och havssalt och sånt där. Och så kom det plötsligt att ni får inte glömma jodet här nu, för det är ju också viktigt. För det är inte, hur kan såna där trender uppstår? Vad kan man se för trender i salt förutom just flingsaltet?
Ja, flingsaltet var en kommersiell trend som fick lite, där de hade lite tur med att hon Tina på TV började använda det. Så att, nej, jag vet inte. Det är väl också att dels påverkas nog folk ganska mycket av sådana här forskningsrön. Så att när folk får höra att det är inte så farligt som man tror, då börjar folk salta ännu mer. Annars så tycker jag att salt ändå är ganska konstant. Det kommer lite Himalaya-produkter och så här, men egentligen så är det ju samma grej. Så att om man hittar något salt som smakar väldigt annorlunda och som kan bli trendigt, då är det ofta så att säga en slags förorening i det saltet. Alltså det kan vara lite svavel eller någonting, så att salt är salt liksom. Så om det är rosa eller vitt, så att egentligen är det ganska fånigt med salttrender.
En saltrand på en frozen margarita, det är ju jättegott. Mm. Det hade jag ju aldrig kommit på själv att jag skulle göra. Kan du inte ge lite andra tips på så här otippade sätt att använda salt i matlagning?
Men alltså till exempel så, om man äter någonting salt precis innan man dricker kaffe, så blir det väldigt gott. Och en del har ju, alltså i Norrland har man ju haft salt i kaffet. Och det blir jättegott. Alltså bara lite. Men när man ska göra choklad efterrätter så är det ju fantastiskt bra med lite salt. Överhuvudtaget söt bakning. Alltså en ytterpytte mängd salt. så kommer folk bara, ah, det här var en ovanligt god sockerkaka, för att där spelar den liksom, ja, man känner inte, men den spelar en liten roll.
Mm. Stort tack för att du var med idag, Jens Linder.
Tack så mycket.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom ihåg att prenumerera på Studio DN också, där du lyssnar på poddar, så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling. Play.